Idag har jag ingen mindre än levnadskonstnären, yogainstruktören och författaren här. Välkommen hit, Malin Berghagen.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Jag känner andarna i rummet.
Oj då, det är därför det är så varmt där inne då.
Ja, då det blåser varmt. Nej, men vi ska prata väldigt mycket om din andlighet. Uh-huh. För att jag tror att jag känner mig andlig, men jag vet inte. Och du kanske har svaret på det, tänker jag.
Ja, men jag tror att det är precis som du säger, att man känner att man har någonting snarare. Men sen är det väl frågan om vad man vill paketera in det i någonting, och jag är ju inte så förtjust i paket. Jag tycker att det räcker med att man känner att man har någon slags connection till någonting, och det räcker liksom.
Jag känner ibland att jag så här, ungefär om jag tänker till exempel på en person ganska mycket och tänker att, så här, att jag ska träffa på den personen, så gör jag det också. Inte det en viss typ av andlighet?
Absolut, alltså, jag tycker det.
Alltså ofta, tänker jag. Det händer varje dag nästan.
Jo, men absolut. Det tror jag väl också är en av de här vanligaste sakerna som vi använder. Det är inte lustigt att när jag tänkte på den här personen så ringde de precis och allt det där.
Ja.
Och det är ju klart att jag tror i alla fall att vi energimässigt, vi är ju uppbyggda av energi och atomer, så det är klart att vi känner in liksom. Plus att vi som föräldrar väldigt lätt också känner om det händer våra barn någonting, även fast vi inte är precis där. Så att det finns ju någon connection, och vad det är vet man ju inte riktigt, men eller om det bara är energi, jag vet inte. Det kanske inte är något spirituellt.
Du lär inte bli spådam på den där lilla känslan. Tror du på spådamer?
Jag tror att det finns jättemånga som är absolut usla på det och skulle absolut inte göra det. Jag är inte jätteförtjust i att folk tar hisklig massa pengar när det gäller det. Framförallt när man pratar om sånt som kanske har med någon som har gått bort och så vidare, som har med sorg. Och jag tror att man måste vara väldigt, väldigt medveten om att precis som att man har svårt ibland att få in en kanal rätt på radion, så är det inte alltid att medium har rätt. Eller, så att man behöver ha mycket tillit till sin egen magkänsla, tror jag. Jag har ju några grymt bra medium runt omkring mig som är klockrena, vilket jag har sett genom åren av att det har slagit in. Men jag tror att min räddning har varit, eller det som har varit viktigt för mig, det är att jag har liksom, de har sagt lite tankar och sen har jag lagt åt sidan och sen har jag levt mitt liv och inte låta det styra mig. För det tror jag är farligt. Jag hade en kompis när jag var yngre i tonåren som hela tiden bytte pojkvän efter vad hennes sierska sa till henne att hon skulle göra och vilket tecken han var i, behövde vara rätt liksom. Istället för att följa kärleken så följde hon, och det tror jag inte på heller.
Nej, nej, det är precis som du säger. Och vad som är viktigt, det är ju ingen hokus pokus att vi är uppbyggda av energier.
Exakt.
Alltså vi är verkligen det. Mm. Hela det här systemet är energier. Så att växter, djur, människor, och man dras ju till varandra som någon form av, jag vet inte vad det kallas inom fysiken och kemin, men det är någon form av magnetism.
Ja.
Eller
ja, alltså inom kvantfysiken så är det ju, och den kommer ju bara mer och mer, så är det ju liksom, vi är alla connectade på något sätt, och det finns ju ganska härliga program om det, om man tittar på vetenskapens värld och så vidare, där man ser att det är ju faktiskt så. Vi är så mycket mer än vad vi tror, och mycket som inte ännu kan förklaras, vilket jag gillar. Jag gillar att man inte kan förklara allting.
Lite hokus pokus.
Ja, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tillbaka till dig, Malin. Du är ju dotter till Lill-Babs, som tyvärr inte finns längre. Men som finns kvar i allas hjärtan. Hon är ju otroligt älskad. Berätta lite om din uppväxt. Och sen är ju din pappa Lasse Berghagen. Mm. Också en känd, väldigt känd folkkär person. Varsågod.
Nej, det har ju skrivits ganska mycket om det redan, tycker jag. Och sen så kommer det väl ännu mer nu i boken om mamma som kommer i april. Det var en väldigt kärleksfull uppväxt. Framförallt eftersom jag tycker att det är en gåva att få växa upp i kulturella sammanhang. Och där man på något sätt redan på 60-talet när jag växte upp, så liksom homosexuella, transvestita, olika färger och olika nationaliteter var liksom en självklarhet. Det fanns ingenting liksom vi eller dem och så vidare, utan bara musiken och konsten var det som var viktigt, och det var det som förenade alla. Liksom. Och det tyckte jag väldigt mycket om att få växa upp med.
Det är väldigt ovanligt, vill jag bara tillägga. Ja. Just på 60-talet.
Ja, och min mormor, hennes bästa väninna var ju en fantastisk kvinna som heter Margit, men som döpte om sig till Salome, för hon hängde med och hennes man hette, nu kommer jag inte ihåg, man kallar sig för Charko. Båda de här är ju liksom romerska namn, eller vad man då kallade zigenare. Och mormor älskade det här, så att vi blev ju också liksom präglade av mormor och Salome väldigt mycket. Det var mycket blommigt och det var klänningar och det var stora måltider och alla var välkomna och det var mycket musik och det var mycket med dans, och det var liksom det var inte så svenskt runt mormor. Hon tog alltid en liten whisky på eftermiddagen och satt med sin cigarill och mycket höga skratt och fantastisk uppväxt som jag nog kände att många runt omkring mig inte kanske hade på samma sätt, där man väldigt på 60-70-talet var stöpt i den svenska normen liksom på något sätt. Så det var jättehärligt, verkligen.
Och hur präglade din pappa dig? Hur länge levde de ihop?
Inte alls länge. De träffades väl 65 och jag föddes 66 och sen var det över 67, så det är väl typ ish.
Det är också lite artistiskt sådär.
Mycket kärlek, mycket drama och intensivt. Men, och med pappa var det ju lite samma sak. Det är ju, pappa kom ju ifrån en tandläkarfamilj, och professor Berghagen var hans pappa och det var mera ordning och reda där. Men pappa var ju bohem och musiker i fingerspetsarna, och jag har många minnen ifrån att jag har fått hänga med honom och somnat liksom på en restaurang någonstans i hans knä, och musiken är runt omkring och människorna är liksom som finns överallt, och så har man blivit buren till säng liksom någonstans vid midnatt sådär, vilket gör att jag kan sova överallt. Jag har inga problem att läsa i en bil, för att jag har åkt så mycket bil och turnébuss i mitt liv. Mamma och pappa hade ju halva sommaren var jag med mamma, halva sommaren med pappa, och så åkte, flängde jag Sverige upp och ner. Så att jag har ju varit så kallat resande sedan jag var 6 veckor gammal.
På tal om Rom.
Ja, exakt.
Du beskriver ändå din barndom som väldigt lycklig. Mm. Kunde det finnas någonting i det som var lite jobbigt också?
Ja, jag tror att det som var jobbigt var nog inte i själva familjen, utan det var ju återigen så är ju människan ganska duktig på att separera, och att vi var ju de där kändisarna, och man fick liksom kommentarer, du vet, lite pikar, du ska inte tro att du är något, och bara för att ni kommer från en känd familj, och du vet, det här liksom syrliga som jag tycker att jag börjar inse nu att det kanske är ett mänskligt drag, jag vet inte. Vi kan vara lite små elaka mot varandra och liksom sätta en distans mellan oss. Liksom. Det var nog bara det som var jobbigt, att man inte visste riktigt vem som lekte med mig för att jag var Malin, eller för att de visste att jag hade kända föräldrar. Ja, och att det kunde komma liksom så här, jag menar även när jag var väl 20-årsåldern, någon sa liksom att men jag vet, tänk att du var så trevlig, det trodde inte jag om dig. Och man bara, men vad är det liksom?
Och det är som du säger, jag tror att alla har fördomar om alla. Ja. Det är klart så här. Och ibland brukar jag säga det ibland, att man tänker att det är bara svenska som har fördomar om några invandrargrupper. Mm. Och så paketerar man dem i samma låda och tänker dem. Liksom, det är dem och det är vi. Men det är ju lika mycket fördomar bland de här invandrargrupperna emellan.
Ja, 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 absolut.
Och det ska man ju veta att det är också en okunskap. Och det är också, du kan paketera in den där fördomen i en viss typ av rädsla, avundsjuka. Alla de här små bitarna som gör att man får fördomar liksom.
Mm.
Men jag tror också så att det är nog bra att prata om dem. Och så här känner jag, så här tänker jag, och jag trodde det här. Och då kan man ju bara få svar på frågan så att säga. Man kan inte få svar på frågan om man inte ställer den.
Nej, och sen så som du säger, jag tror också att det ligger väldigt långt tillbaka när vi liksom hade vårt flockbeteende fortfarande. Man var rädd vem som kom in i gruppen och i flocken och var rädd att liksom skulle alltid vara misstänksam, för att det är ju liksom typ ett lejon eller något farligt liksom som kan skada gruppen. Så det ligger nog i våra gener, och kanske någonstans som du också säger måste accepteras att vi har, men att man själv måste hålla lite koll på när det blir till dömande och när det blir till antaganden liksom, är det här verkligen sant eller hittar jag på nu? Och när man själv skapar en rädsla någonting.
Men det är ju allt ifrån, du vet, om du tänker komma in i flocken och så ska den personen ta min plats i flocken.
Ja, ja.
Det är ju där har du också, om du tittar på så här, de kriminella som säljer droger, så finns ju en hierarki där också. Ska man ta min plats här uppe nu? Nej, den där är en springpojke, han ska inte ta min plats. Alltså det där beteendet finns var du än hamnar i. Det kan vara, det är politik, det är kriminalitet, familjen. Det är familjen, det är vänner, det är tutti faderutti.
Mm. Ja, men jag tror
bara visa att jag pratar italienska också.
Ja, men jag tror precis som du säger att det ligger också i vår natur, i vårt djuriska beteende säkert, där vi måste liksom checka av. Men att nu för tiden så är vi ändå rätt intelligenta varelser och vi är beresta och vi har sett mycket. Och ska vi verkligen spendera tid på att sitta och hitta på massa antaganden? För det mår man bara dåligt av. Det, är liksom...
det värsta är att jag tror att även om man utgår ju alltid från sig själv, man säger att man är berest, och så tittar du bara på USA. Hur många är det som inte ens har lämnat landet? Mm. Så att så här, ibland undrar jag liksom hur världen faktiskt ser ut på riktigt. Och det är ju, även om fattigdomen faktiskt har gått ner, vilket man inte tror, så har den ju det. Och sen pratade jag med en annan person igår, nu går jag bort lite från ämnet, men vi pratade om den här Ukraina, Ryssland, och så berättade hon om någon annan som är insatt i det här militära i USA, så, USA och Ryssland, som sa att det pågår krig på alla fronter hela tiden. Det är bara det att vi vet inte om det. Cyberkrig, markkrig, alltså allting, alltså alla de här krigen sker i olika konstellationer. Inte vi tänker krig, pansarvagnar och vapen. Men det är tydligen krig på alla sätt och vis. Och skulle man bara ta reda och få reda på allt, det skulle man ju typ inte orka leva med. Jag tror så här, man vill inte ens veta.
Mm.
För det blir för mycket för min hjärna.
Mm. Ja, men så tror jag absolut. Och jag tror absolut att det är, alltså cyberkriget har ju hållit på, och det är det största just nu egentligen. Liksom. Och det kommer bara bli värre, tror jag. Och sen tycker jag också att vi sitter ju någonstans i våra soffor och tycker att liksom kriget händer och, där borta någonstans. Men vi använder ju våra sociala medier till att verkligen liksom spionera och attackera och snacka skit och liksom förstöra var och en av oss på olika sätt. Liksom. Så återigen, är det här ett mänskligt beteende? Och det enda vi kan göra är ju hålla lite koll på vad man själv gör och vem man vill vara. För det är i alla fall det som jag försöker hela tiden säga till mig själv. Jag tycker att det är svårt. För jag kan också bli dömande. Liksom, men det enda jag tänker hela tiden är att jag måste hålla i liksom, tyglarna på mig själv så man inte drar iväg. För jag mår inte bra av att liksom bli rädd och dömande. Och precis som du säger, ska man tänka på allt som händer där ute i världen, då vill man ju bara liksom dra täcket över huvudet liksom. För man vet, för mig är det så här, jag älskar att hjälpa till, jag är liksom en hjälpare sen jag var liten och bara vill att alla ska må bra och alla ska vara lyckliga, och ser jag hur världen är, då får jag ju, du vet, då känner jag bara, då ger jag upp, då,
ja, ja, ja.
Det liksom ger ingen nytta, det är bara, det är bättre, hur vill jag egentligen, jag vill egentligen må bra så jag skiter i alla andra och bara gör min egen grej, för att jag kan inte rädda världen i alla fall, man ger upp liksom.
Jag menar, du växte upp i en offentlig familj. på gott och ont, men mest på gott då. Och du
jättemycket gott.
Ja, väldigt mycket gott. Och din mormor verkar ju vara den personen i ditt liv, i Kristins liv, som har varit navet i familjen någonstans. Mm. För hon tog väl väldigt mycket hand om er när mamma och pappa kanske var på turné i ditt fall. Då tänker jag så här, fanns det någon bitterhet gentemot din mamma att hon inte fanns där? Eller kände du att det var okej som det blev? Mormor tog liksom, det var okej med mormor.
Mormor är ju, alltså allt det här kommer vi ju liksom prata om i boken, så jag vill egentligen inte kanske gå in på det så väldigt mycket nu i detalj, för att det är så viktigt att få spara det till sen. Men jag känner ändå att bitterhet är inte riktigt min grej. Det är inte my cup of tea. Jag tycker att det mår jag bara dåligt av. Så att jag är ganska bra på att hålla bitterhet och frustrationer och ilska undan mig, punkt slut. Liksom i livet överhuvudtaget. Jag har ju varit med om ganska mycket saker liksom som har varit traumatiska och som har varit jobbigt, som inte har med mina föräldrar eller min uppväxt att göra, utan som händer mera när man är vuxen. Och där kan det ju skapas väldigt mycket rädsla och också bitterhet och så vidare. Bara att gå igenom skilsmässor och föda barn är ju liksom traumatiskt. Men jag har ändå alltid försökt att se till att jag måste få känna frid och fred i mig. Och jag tycker ingen borde hålla på med bitterhet. Det mår man bara själv väldigt dåligt av, oavsett vilken situation man är i. Därför att jag tycker att även om någonting har hänt i ens liv, oavsett när det händer, så är det ju ändå så att den som sitter och pillar på såret hela tiden, om vi öppnar upp liksom sårskorpan, det är du själv när du håller på med den där typen av bitterhet. Det hände då, vad som än hände, och hur vill du leva nu? Liksom.
Och hur läker du den typen av sår? Kan du ge råd till andra? Vad gör du för att läka den typen av sår?
Nej, men jag försöker vara väldigt ärlig mot mig själv. Och om det egentligen är mitt ex eller i en situation jag varit med om som var traumatisk, om det är egentligen det som gör mig illa, eller om det är mina tankar om det som gör mig illa. Och oftast 99% så är det ju liksom mina tankar om det. För att det hände då, och jag har ett val att välja hur jag tänker om den här situationen. Om jag går och ältar saker och ting som har hänt i mina relationer, då är den enda förövaren jag egentligen. Liksom. Och jag vill vara lycklig. Alltså livet är så himla vackert här och nu. Så det finns liksom inte plats för det som var då.
Jag brukar tänka att om jag hamnar i en sån här känsla där jag är irriterad eller arg, så tänker jag så här: låt inte den personen ta din energi, för att då vinner den personen över dig. Mm. Och då blir det som en liten tävling för mig, att jag ska minsann må bra. Du kan ta dig bra samman,
men
typ.
Jo, men jag tror absolut helt rätt. Och grejen är det, jag tar det till och med ett steg till som jag tycker är, som jag pratar väldigt i yogasituationer, så är det ju också så här, får jag ju väldigt frågan, hur kan jag hålla negativa energier borta? Hur kan jag hålla negativa människor borta från mig? Och jag vill liksom ha något redskap för att hålla dem borta från mig. Och så fort du säger så, då har du någonstans redan givit upp. Därför då säger du att du går att ta din energi. Och mitt trick, det är att bara bestämma mig för, det går inte. Negativa människor bekommer mig inte. För det handlar om dem och det ska inte handla om mig. Så att för mig är det liksom att jag försöker tänka innan jag går in i något sammanhang där jag vet att det kan vara människor som påverkar mig och mitt eget tänkande negativt. Brukar jag tänka så här, att det går inte att ta min energi. De kan inte på något sätt påverka mig, för jag äger min energi. Och jag brukar säga också det, att man kan liksom inte skylla på tjuven om dörren är öppen. Så det är upp till mig också att se till att man är safe och att man inte ger för mycket. Stå och prata med någon till exempel som man vet att, kommer jag nämna någonting som är intressant för dem att bara bita i, det är klart att de kommer göra det då för att använda det emot mig. Så säg inte sådana saker då. Alltså var lite smart.
Jag tycker det är så bra det du säger. Jag äger min energi. Och det är precis vad man gör. Jag äger min kunskap och jag äger min energi. Och jag vill inte öppna upp min energidörr till just dig. Då håller vi den stängd på något sätt.
Ja, det egna ansvaret.
Ja, absolut. Men jag kan förstå de som ändå säger, jag har inga verktyg. Ja, men lär er att tänka så här då. Jag vet förut när man hamnade i något sån här, när man fick barn och bara, hur så här, vad får barn, när man blev lite knäpp i huvudet, tyckte jag. Och då var det en psykolog som sa till mig att om man har lite tvångstankar, så prata med dem tills de försvinner. Bli lite kompis med dem ungefär. Så helt plötsligt började jag prata med de här onda tankarna. Och det blev bättre faktiskt efter ett tag. Så det var ju ett verktyg. Mm. Det visste inte jag innan att man skulle. Så varje gång någon kommer fram till mig deppig, jag bara, prata med dina dumma tankar. De försvinner.
Jo, men det håller jag med om också. Jag tycker det är jättebra knep. Därför att så fort vi försöker lägga locket på. Eller till det, jag får inte tänka att jag får inte vara rädd. Då är det liksom, det ligger det bara puttrar där. Jag tror snarare på att man liksom, när man är rädd och får panikattack. Att man känner så här, okej, jag är rädd. Jag är inte rädd därför, jag är inte rädd. Och så hitta på massa saker som bara drar tankarna iväg och känslorna. Utan bara konstatera, jag är rädd och det är okej. Men jag är lite mer att när de där rädslorna kommer till mig, jag har ju haft både scenskräck och flygrädsla och hitskräck och jag vet inte allt möjligt som jag har haft genom åren. Och jag har ju mera fått hjälp av att säga liksom mera fuck off. Alltså när min rädsla kommer så kan jag känna så här, men alltså ni ska inte hindra mig från att se världen. Jag vill flyga, jag vill se världen. Rädsla liksom, du får... Nej. Och lika så när jag hade scenskräck, då kunde jag liksom, innan jag gick ut på scenen, så kunde jag säga till min rädsla att sitta i stolen vid scenen och liksom säga så här, du får sitta där och du följer, ursäkta uttrycket nu, men du följer fan inte med mig ut på scen, för jag ska ha kul och jag älskar det här. Så fuck off, ursäkta. Men jag behövde använda den ilskan och den frustrationen liksom drit, för att jag är ganska snäll och lugn och allt annat, men där behövde jag liksom vara en fighter och jag behövde känna att jag bestämde och det hjälpte mig liksom.
Och då ligger ju någonting i vad jag säger, prata
absolut.
Med
dem. Absolut.
Jättebra. Då check på den.
Check på den.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du hamnade ju i artisteriet och på scenen. Och var det någonting självvalt? Var det någonting att titta på dina föräldrar och tänkte jag vill bli som er?
Dels tror jag att det är en trygghetsfaktor. Det är ju min familj. Alltså alla runt omkring mig. Jag tror att det är lättare att man väljer ett yrke som bagare när man har vuxit upp bland mjöl och allt annat. Liksom doften av bullar. Så att jag tror att det var en trygghetsfaktor väldigt mycket. Plus att jag älskar den världen. Sen blev jag ju liksom upptäckt av först då... Sixten Herrgård som fotomodell och sen också då Staffan Götestam inom teatern, och det var inte någon av mina föräldrar som försökte pusha mig åt det hållet, utan det var de som plockade mig, och sen var det upp till mig att visa om det funkade eller inte. Så det blev väl ganska naturlig väg att gå, tror jag. Men det är klart att man, det är ju lättare för mig att springa in i Staffan Götestam när jag har sådana människor runt omkring mig än om jag hade vuxit upp i en annan typ av familj.
Men jag vet att jag pratade med Kristina om det här för det var något år eller två år sedan. Tiden går så fort, man vet inte längre om det var förra året eller förra. Och då sa hon att hon verkligen fick överbevisa sig själv på scenen när hon spelade Pippi bland annat. Liksom att jag är bra, det är inte för att jag är Lill-Babs dotter som jag står här, utan det är för att jag på eget bevåg står här, så att säga.
Jag tror att, och jag tror att också att det är ett sunt sätt att tänka, som vi också återigen alla bär på. Jag tror att det är bra att ha en ödmjukhet och en att ifrågasätta sig själv lite grann också, att titta på, men vad behöver jag, vad vill jag prestera och vad vill jag stå för där också? Liksom, att man man behöver en liten spark i rumpan emellanåt, oavsett vem som har gett dem jobbet. Liksom.
Hur gammal är du när du träffade din första man?
Då var jag 20.
20. Och det här är alltså vilket år?
Det är ju då, Kristoffer, vad blir det? 86.
86, mm-hmm. Så du är född 66 alltså. Mm. Titta vad bra jag är på matematiken.
Alltså jag är
så bra. Och då träffar du, och då är du väldigt ung. Och ja. Vad jobbar då din man med? Eller vad?
Dag jobbade som dansare i just mammas föreställningen, hon och jag. Och jag var också då påkläderska under den här tiden, under den föreställningen. Så vi träffades faktiskt på Hamburg Börs där mamma jobbade. Och han var med på en casting där som... Och var extremt vacker och jag har aldrig sett någon så vackert. Så att jag tror att jag redan då bestämde mig för att jag skulle ha barn med honom. Väldigt egoistiskt och själviskt.
Och ni fick två barn?
Ja, vi fick två barn. Kristoffer och Love. Mm.
Och vad kände mamma då? Så här, ha, min dansare här blir ihop med min dotter. Det var inget konstigt.
Nej, det var inget konstigt. Det är verkligen inte konstigt i vår värld att man... Att det
nej,
blir så.
Det är ju så. Läkaren blir kär i sekreteraren och sjuksyrran.
Ja, absolut.
Fördomar kanske, men det finns säkert sådana fall. Det är som piloten är gift med flygvärdinnan.
Ja,
kanske.
Ja,
eller,
precis.
Ja. Du behöver inte fortsätta, Bettina.
Vi förstår.
Vi fattar. Du och Dag blir ihop, i gammal idag.
Dag lever inte längre. Och han var 5 år äldre än mig.
Ja, mm. Ah, vad tråkigt. Mm.
Men han var 5 år äldre och vi började träffas. Då var jag också, jobbade jag fortfarande periodvis som fotomodell. Så att, och var på väg tillbaka till Paris, men blev gravid och min modellmamma var inte lycklig. Men då valde jag hade alltid velat ha barn. Så att jag var, jag ville verkligen ha Kristoffer. Så kom han och sen 3 år senare kom Love. Och så var vi tillsammans kanske 2 år till. Och sen så separerade vi. Och det var en underbar tid. Växte upp, eller barnen växte upp i Alvik, i Bromma. Och sen en stund upp i Hälsingland.
Hos mormor?
Nej, ja precis. Alltså jag flyttade dit. Jag har ju alltid sett det lite grann. Järvsö som mitt andra hem. Så att jag trivs väldigt mycket på landet. Och tycker om... Alltså, jag tycker att det är jättesvårt... Jag är precis som min mormor. Jag kan inte bestämma mig. Jag älskar Hälsingland och jag älskar att resa och jag älskar städer och jag älskar allt som har med färger och nyanser och alltihopa att göra. Så att jag kan inte välja om jag ska välja storstad eller Hälsingland. Men just då valde jag Hälsingland.
Dags föräldrar kom från...
Ja, pappa från Ghana, mamma är svenska. Möttes i England när de pluggade där, bägge två.
Och har du mött... Har du stött på rasism?
Absolut. Mm. Absolut, det har vi gjort. Även om jag tycker nog att jag har ju stött på det i mycket mindre uppfattning än vad Dag fick. Och mycket mindre än vad mina barn har säkert sett. Förmodligen har de inte ens berättat för mig. För att jag blir väldigt, väldigt arg och väldigt, väldigt frustrerad. Och jag tror också när jag träffade Dag var jag 20 och hade någonstans vuxit upp med att liksom färger och nyanser och personligheter inte är något konstigt. Så att det var också när han försökte förklara rasismen, han var ju vuxit upp i Rinkeby, så trodde inte jag riktigt på den. För att jag hade ju liksom inte sett den på samma sätt. För att hemma hos oss var det ju liksom... kom ju människor från hela världen och i alla nyanser liksom. Så att jag förstod inte riktigt vad det var som var konstigt och att det fanns. Man hade väl sett på nyheterna och så vidare, men när han kunde säga så här, men det där var så typiskt, det där var liksom rasistiskt påhopp, då kunde jag, nej det var det nog inte, men för vi såg på 2 helt olika sätt.
Och det är så intressant, för att det är kanske svårt för lyssnaren att förstå vad du säger, men Ja, när jag gjorde min Patinas skilda värda för några år sedan, då, det här klipptes tyvärr bort, men vi var och filmade i alla fall en familj där barnen, där papporna kom från Gambia och mamman är svensk. Och så pratade vi just om rasism och vad de har fått stått ut med. Och det var de som sa så här, det är vissa kommentarer som för dig tänker inte ens på dem. Men för mig, jag vet att de säger det för att jag är mörk.
Mm, precis.
Och men det var allt ifrån liksom så här, men så här, jobbar ni?
Mm.
Man bara, ja det jobbar. Ja men det där skulle, hade man sagt så till en vit person, då hade man ju inte ens reflekterat över det. Men det är ungefär så här, okej. Okay. Inga somalier jobbar typ.
Eller alltså kändisar kan nog få den kommentaren också faktiskt.
Ja, ja, okay.
Kändisbarn.
Speciellt. Ja, ja, exakt. Ja, ja, det är sant, det är sant. Men också så här, blir vi slagna på tunnelbanan eller liksom utdragna ur en vagn på ett sätt som så här, vita aldrig skulle bli. Och för en vit person så tänker man inte att ja, men den personen måste ha gjort någonting. Fast när man hela tiden blir påhoppad för olika saker hela tiden, då är det någonstans rasism. Mm. Det är rasism och den är väl underbyggd även i Sverige.
Ja, men, och jag tror också att i mitt fall som mamma som har då 4 barn varav 2 är liksom lite mörkare och 2 barn är väldigt ljusa, de har några 2 bruna ögon och grönbruna ögon och de andra är liksom melerade i grönt, så är det ju så att jag är ju, när mina barn är ute på tunnelbanan och så vidare, då är jag ju orolig fast på olika sätt. Alltså när Lo och Kristoffer går på stan en sen natt så är jag ju inte rädd för att de ska möta någon med invandrarbakgrund, utan jag vet att de kommer förmodligen känna sig jäkligt trygga där, medans mina barn är ju liksom mina liksom vita eller ljusa barn är ju inte rädd för att när de går i de ljusa kvarteren liksom, förstår du, barnen känns tryggare på olika sätt och jag som mamma är orolig för allihopa fast på olika sätt och inte behöver egentligen vara orolig för att jag har 4 extremt kloka, fantastiska barn som rör sig och på områden där de känner sig trygga och älskar alla människor. Alltså min yngsta son som är 19, han som har vuxit upp med allt det här runt omkring sig, han ser inte skillnad på någon. Han förstår inte ens varför man säger att någon är svart eller vit eller varför någon är homosexuell eller om man talar om, ja men jag är bi. Alltså han fattar inte.
Nej, och det är så det ska vara. Aha. Det är precis så det ska vara. Det är ungefär som när jag säger så här, jag är muslim. Så här, men det är ju typ någon form av etikett, så här, jag är muslim. Eller bara så här, nej jag är bara Tina. Mm. Det är min personlighet.
Ja, exakt.
Och så här, jag bryr mig inte om vad man har för hudfärg, eller om man är, som du säger, homosexuell, muslim, jude, kristen, whatever. Jag gillar ju människor efter en energi. Mm. Passar den energin mig? Ja. Och ofta, de flesta energierna känner jag passar mig, för jag är väldigt öppen för energier. Mm. Jag har ju svårare då för människor som har så här mer destruktiva tankar och tänk, och det är för mycket liksom issues och problem. Där backar jag, för det är en energi vi pratar om, inte en hudfärg, religion eller vilken sexuell läggning man har. Så att det, då han har ju fattat grejen, tycker jag. Då.
Ja, och sen är det ju, fördömandet finns ju överallt.
Ja,
alltså, precis överallt.
Och vad liksom. Jag skulle säga när jag intervjuar den här familjen då, liksom vi samtalade, då satt ju de också och pratade om sina fördomar. Bland andra mörka och bland olika afrikanska länder. Mm. Alltså, om någon då till exempel kallar dem för, om det var något, ja men du är somalier. Va? Jag är inte somalier, jag är från Gambia. Det är lite finare ungefär. Så att de tjejerna, de rangordnade varandra efter vilket land de kom från och ja, men så här, jag bara tänkte, men skämtar ni med? Så att, på tal om fördomar, de finns precis överallt.
Ja, precis. Var
ingen
överallt.
Är bättre än någon annan.
Nej, men det finns ett jättefint uttryck som jag tycker om, och det är typ så här, att om man anser sig upplyst så ska man bara åka hem till svärmor eller familjen. Så får man se hur länge det håller. För att det är ju ändå så att när man väl kommer hem i familjen och liksom, då märker man ju igen att då börjar man ju liksom såhär, måste du alltid säga sådär till mig? Och du gör alltid sådär. Och det är så typiskt, och så börjar så är man ju där igen.
Nej, men det säger jag igen. Se till dig själv istället.
Ja.
Och samma regler gäller ju inte en själv. Mm. Som det, ah, gud, jag skulle aldrig göra sådär om jag var det och det och det. Och hade jag varit så, då skulle jag vara hemma. Man bara, ja, fast nu hamnar du i den här situationen och du gjorde inte ett dugg av det du sa att du skulle göra om du skulle vara i den här situationen. Så att jag tror man står sig själv närmast, och det är inte samma regler för dig som du tycker att alla andra ska följa.
Nej, men och jag undrar, kan du känna igen? Därför att mina fyra barn är extremt liksom öppna, alla ska liksom, de ställer upp för alla liksom i alla olika kategorier, och det finns liksom varken fattig eller rik eller någonting, alltså de är extremt noga med det, och de är väldigt noga med det i samtal liksom. Men jag kan känna, och nu undrar jag om du känner igen det, så här. Sen kan jag ju tycka liksom att det finns vissa fördomar mot sin mamma emellanåt. Alltså vissa saker får mammorna inte göra. Och vissa mamma får liksom, du vet när man kan få en sån här lite, måste du gå i den där tröjan mamma? Eller måste du sjunga?
Alltså, ja, hela tiden.
Alltså, där har man de här underbara, fantastiska barnen. Men sen kan de liksom lite grann ändå vara där och peka
ja,
på mamma. Och tycka
ja, men
att
självklart. Och återigen, det finns ju ändå någon sån här flockmentalitet i det också. Där man känner att ens mamma dyrkar man ju såklart, men man vill ju inte att hon ska sticka ut på ett sätt så att man själv får dåligt rykte. Alltså så här, min dotter hade någon fest hemma här om kvällen liksom, några ungdomar. Du gick in och dansade lite och hon bara, ut, du skämmer ut mig. Jag bara, men det är ingen annan som tycker det, är bara du. Ut bara, ut, du vet så här. Man bara, okej, okay, ja men då försvinner jag. Jag har varit schysst och låtit ha lite poler här, men det är jag som är pinsam, okej.
Okay,
liksom. Och det andra tar man ju bara för givet. Men man hoppas ju med att om man själv liksom ger dem allt det här, vilket du verkar ha gett dina barn, att de kan ge det till samhället istället. Mm. Så du har ju lyckats på det sättet. Och så här, det de skäms för med 19 kommer de inte skämmas för när de är 60.
Nej,
alltså så säger jag, vissa saker, det bara är vad det är.
Ja, men jag tror också det. Att det, är, att,
och det är lite gulligt
ja,
också.
Ja, men det är gulligt också. Och jag tror att lite liksom där skämt åsido. Vi har alla det i oss beroende på vart vi hamnar i för situation. Sen tror jag bara att vi ska hålla lite koll på när man märker att sina egna fördömanden kommer in och dömanden. Det är liksom, oj, att man lite grann, opsan, där var jag nog, den tanken tycker jag inte om att jag hade nu, så den får jag nog titta på lite grann. Jag är ju, som sagt, jag började ju resa när jag var väldigt ung och har haft många liksom nationaliteter i mig, och jag har ju fått, liksom runt omkring mig, och jag har ju liksom fått då lära mig att jag till exempel kan göra det här misstaget då, alltså jag får tänka mig för varenda gång jag åker taxi, så vill jag liksom prata med taxichauffören och veta var de kommer ifrån, och vad liksom, för att jag längtar till solen, jag vill iväg, jag vill liksom veta om kulturen, men jag märker att de på en gång blir så att de blir rädda och tror att jag vill, aha, var kommer du ifrån? Att det är en rasistisk grej. Så i början är det lite svårt, och då har jag fått preparera. För jag förstår att de råkar ju också ut kanske för just det invandrarfientlighet. Men jag är ju så extremt nyfiken och jag längtar så mycket tillbaka till varmare länder. Så att jag har nu fått en plan. Då brukar jag säga så här att du får ursäkta mig, men jag älskar att resa och jag älskar länder och älskar kulturer. Så förlåt min fråga, men var kommer du ifrån? Och kan du berätta lite om din kultur? Då öppnar de upp. För då förstår de att det är en kärlek till att få veta.
Jag är ju noll lyhörd för sådana grejer. Jag bara, ursäkta, var kommer du ifrån? Jag ser på ditt namn. Han bara,
fast där igen tror jag det är lättare.
Att jag själv ser ut att komma från det landet.
Exakt. Ja. Exakt.
Så det är mycket möjligt. Återigen, man kanske agerar olika mot olika människor. Och man har ju såklart fördomar om varandra. Ja. Det är ganska kul. Alltså det är ganska kul det här ändå.
Ja, det är det.
Så länge man är öppen för att ändra på sina fördomar. Liksom. Det är klart jag har fördomar också. Men jag försöker vara en nu ska jag vara lite engelsk här. Lite italienskt, lite engelskt. Jag försöker vara en öppen, vad säger man, open-minded person. Du har ju bott, är det på Kanarieöarna du har bott?
Mallorca.
Mallis, du ser, det finns där periferit. Varför flyttade du till Mallis?
Jag hade alltid velat bo utomlands och jag fick ett erbjudande att jobba där nere och ha det som bas. Och det fanns också så att Isak då var fortfarande i skolålder, så att den svenska skolan fanns i Paris eller den fanns på Mallorca, och Paris kändes för kallt. Jag ville liksom till värmen. Jag är alltid lite frusen och saknar solen. Så att då kändes Mallorca bra. Jag tycker inte om spansk mat. Jag kan inte prata spanska. Jag kan lite franska. Så att allting var väldigt nytt för mig på så sätt. Men det blev bättre för Isak eftersom det fanns en bra svensk skola där. Och så därför blev det Mallorca.
Så du bara tog dina barn och flyttade till Mallis?
Ja, minstingen. De andra var ju så pass stora. Lin gick i gymnasiet sista året, så hon stannade kvar hemma. Men Isak följde med. Och det var faktiskt Lin som sa vid ett tillfälle att hon tyckte att jag pratade så mycket om att bo utomlands. Och hon sa bara, men alltså, nu får du antingen sluta prata om det eller så får du göra det bara.
Och hur länge bodde du på Mallis?
6 år.
Och där jobbade du som yogainstruktör?
Ja, precis. Och skrev mina böcker därifrån som jag sålde här i Sverige då.
Kärlekslivet då, Malin?
Mm. Vad vill du veta?
Your love life. är du ihop med någon idag?
Ja, jag är tillsammans med en engelsman som har bott i Sverige i 22 år. Så han pratar svenska. Men vi pratar väldigt mycket engelska för att jag vill bli bättre och bättre på engelska.
Så du utnyttjar honom?
Jag utnyttjar honom big time.
Vad jobbar han med?
Han har ett upplevelseföretag som heter livit.se. Så att... och är väldigt liksom äventyrlig av sig, och vi har varit tillsammans nu i 4 år i april faktiskt.
Och det verkar vara ett av dina längre förhållanden.
Nej, jag var gift i 15 år så jag tycker ändå att det var rätt bra.
Nej, det var bra jobbat, du ser, jag har ingen koll.
Alltså 6 år tror jag var tillsammans med idag mot... Jag tycker nog att jag har haft rätt så långa förhållanden. Sen har jag kanske haft roligt emellan förhållandena, snarare. Men 4 år känns, om man tittar nu...
Är du nykär fortfarande?
Ja, jag är nykär fortfarande, men det jag tycker är skillnaden nu, det är att jag inte tar kärleken på så blodigt allvar. Att det är liksom inte så här, liv eller död, det får inte ta slut och vi liksom, det måste vara perfekt hela tiden. Utan jag känner mer så här, tar det här slut så tar det slut, det har hänt förut. Och vi har nuet. Och vi ska inte ge varandra löften om att vi ska vara tillsammans i evigheter, för det går inte. Blir vi det är det fantastiskt, blir vi inte det så är det fullt normalt.
Vad heter din man?
Martin. Ja, eller Martin.
Har han barn?
Ja, han har också
och
barn.
Och era barn funkar?
Nej, de är alla barnen, ja de funkar, men de är ju alla barnen nu så stora. Och då känner jag, han har ju barn som är i övre tonåren liksom, och äldsta har precis blivit 20, så att vi kände väl aldrig att vi skulle trycka ihop dem, utan de är så stora individer och det är inte så här, nu ska vi leka allihopa. Utan, och sen också lite själviskt så kände jag så här att jag har försökt en gång när jag var gift tidigare att vi ska liksom trycka ihop alltihopa. Jag tycker inte att det är alltid det bästa. Därför att jag tycker att det är nästan bättre att man koncentrerar sig på att vara så mycket bra förälder med sina egna barn på varsitt håll och ibland ihop. Men att måste respektera liksom de egna familjestrukturerna. Och sen och av egoistiska skäl så kände jag och Martin att kan vi inte bara fokusera på oss? Vi hade ju liksom inga småbarn som vi behövde hjälpas åt att gå till dagis med och sådär. Och som måste bo hemma hos oss på så sätt. Våra barn var så stora. Så det var liksom en väldigt stor respekt till dem, men även också av egoistiska skäl till våran kärlek liksom.
Är det viktigt för att dina barn gillar din respektive?
Nej.
Det är inte viktigt?
Nej.
Nej.
Inte idag, alltså det är ju underbart om de gör det, och det är underbart om hans barn gillar mig, men det bär eller brister inte. Alltså det är klart om du går så här, jag vill inte att någon ska vara elak eller förolämpad, då får man ju styra upp det, men att det ska funka till 100% att de ska tycka att de är supermysiga, det är inte intressant. Jag är 56 år, jag måste få gifta mig eller vara tillsammans med vem jag vill. De lever ändå sina liv och gör sitt.
Så är det.
Däremot så ska vi ju alla respektera varandra. Och min mormor lärde oss ju liksom att inom hennes liksom 4 väggar så ska vi alltid respektera varandra. Och alla är välkomna, ex och så vidare. Liksom. Family first.
Men hur var relationen mellan Lasse och din mamma? Var den bra när du växte upp? De var kompisar hela vägen.
Men jag tror att i artistbranschen, våran kulturella värld i Sverige är så liten. Alla kommer jobba med varandra igen på något sätt. Så jag tror inte att jag har upplevt någonstans att det finns det här, jag vill inte se mitt ex, eller du vet, för det går inte i våran värld. Utan jag tror att alla mina liksom, som vänner som jag har runt omkring mig som har vuxit upp i den kulturella världen, alla de föräldrarna är på något så här, vi firar jul tillsammans och du vet, för att det är bara, man kan inte. En dag ska man gigga ihop, en dag står man på scenen ihop och man ska skriva musik ihop och det går inte. Så att jag tycker inte att jag har sett det någonstans, det jag ser i andra sammanhang.
Hur är relationen med din pappa och hans fru idag?
Jo, men den är jättefin. Alltså jag var ju förtjust i Eva innan hon kom in i pappas liv. För hon var tillsammans med min morbror några år innan. Så att hon,
din mammas bror?
Ja, så att hon, du vet, musikbranschen, allt den här.
Okej, vi ligger med varandra också.
Men, och hon är en underbar människa och hon kom in i mitt liv igen då när jag var 9 år och har funnits där sedan dess och är en fantastisk kvinna som lagar extremt god mat och har pli på min pappa.
Fantastiskt.
För att hon har ju varit hans sekreterare och manager och allting. Liksom, så att hon är fantastisk faktiskt.
Hur är din pappa privat? För jag har ju alltid velat ta med honom i podden nämligen. Men jag har alltid älskat Lasse. Du vet, man har sett så här Allsång på Skansen och så här.
Är
han som man är på Allsång på Skansen?
Min pappa är en underbar människa, kärleksfull människa och är busig, knasig. Jag har ju haft så mycket roliga saker tillsammans med honom. Vattenkrig och just det här som hans bok heter, Hej livet, det är jag uppvuxen med. För det stod han naken på bryggan varje sommar och skrek nere uppe i Svärdsjö i Dalarna. Liksom, hej livet! Så att han är väldigt mycket livskraft och glädje. Och jag är väldigt mycket Berghagen. Jag anser nog att jag är mer Berghagen än Svensson där.
Så du skulle säga, jag Malin är 70% Berghagen och 30% Svensson?
Ja, det skulle jag nog lätt. Jag skulle lätt kunna säga det.
Mm. Eller så här, 70% Berghagen, 28% Svensson och 2% Svennebanan.
Ja, men det är lite roligt att du säger det, för jag älskar ju släktforskning. Och jag håller på med det ganska länge och alltid känt att jag... Nej, men jag har nog vallon i mig. Alltså, du vet, jag har mitt mörka tjocka hår och liksom höga kindben. Och eftersom jag älskar alla de här olika kulturerna så har jag tänkt att nej, men det finns nog lite italienare eller lite turk i mig någonstans där inne. Liksom. Så gjorde jag en sån här DNA-test och tänkte nu får jag reda på det. Jag har så många kulturer i mig. Då är det så att jag är 96% skandinav och 4% finsk. Inte en lilla uns av resten av Sydeuropa eller av Sydeuropa, utan jag är Svennebanan big time.
De där 2% in your blood.
Ja, eller hur?
Hur mår din pappa idag?
Jo, men han mår superbra. Han tycker att det har varit jobbigt med coronatiden. Han är en social människa, tycker att det är tråkigt att liksom, han är ju, vad blir han nu, 75? Så att det är tråkigt att vara instängd. Nu är han glad att det öppnas upp igen. Och jag tror att precis som alla kulturarbetare så längtar vi tillbaka till det. Liksom.
Såklart. Mm. Och nu äntligen så händer det ju saker och ting. Och träffar du Lasse ofta så här, och kommer du hem till Eva och Lasse på en söndagsmiddag?
Ja, nu har det som sagt inte varit så normalt de senaste 2 åren, men absolut. Och sen är det klart att det har blivit annorlunda sen mamma gick bort. För helt plötsligt har man bara en förälder. Och då blir man helt plötsligt väldigt mån om den som är kvar. Så det ligger nog väldigt upp till mig. Att jag märker att jag kan säga så här, att jag tycker att när mina barn förlorade sin pappa Dag och när vi förlorade våran mamma, så känner jag att livet är jäkligt skört emellanåt och det är dyrbart liksom. Och min relation med de som jag har runt omkring mig som jag älskar är mitt ansvar. Och vill jag liksom, man vet aldrig när det är över. Så jag tror att det är viktigt det där extra samtalet och att lägga sina grubblerier eller om man har någonting issues åt sidan och istället fokusera på att ha fina samtal och uppleva saker och ting tillsammans. Jag ringer min pappa mycket, mycket oftare sen mamma gick bort, absolut.
Bara för att fråga hur du mår.
Och. Ja, absolut. Och jag flyttade ju faktiskt hem till Sverige samma år som mamma gick bort på grund av att jag ville vara nära mina föräldrar. Och det i sin tur hade jag ju känt av sen mina vuxna barns pappa gick bort dag. Att shit, kan han försvinna bort? Vad händer då med mina egna föräldrar? De var ju ändå i den åldern och mamma fyllde 80 liksom. Så att jag flyttade ju tillbaka från Mallorca för att vara med henne. Och nu blev det ju inte riktigt så lång tid som jag hade hoppats. Men jag har ju pappa. Och då får man vara rädd om det.
Hur dog Dag, får man fråga det?
Han bestämde själv att han inte längre ville vara kvar här, kan man väl säga. För att använda en fin omskrivning.
Ja. Tråkigt.
Mm. Men det respekterar jag. Jag tror att det är viktigt att man måste respektera varje människas beslut. Så det är fokusera på ljuset nu.
Fokusera på ljuset.
Ja, och de goda minnena.
Ja, men det finns så mycket psykisk ohälsa runt om i världen. Att, det finns ju massa liksom, människor och stöd att vända sig till. Men ibland känns det som att så här, vad hade man kunnat göra mer?
Jag tror att för mig har det nog handlat om mycket att för att man inte ska bli arg som den andra föräldern. För att man också går in i ett extremt skydd av sina barn. Så tror jag att det som har hjälpt mig det är att respektera hans beslut. För annars så blir jag mycket mer ledsen och frustrerad.
Jag förstår, annars blir man ju knäpp liksom. Mm.
Så att jag tror att det är det som jag tror hjälper mig just nu, här och nu.
Hur har det gått för dina barn?
De är fantastiska. De är otroliga survivors och har en väldigt fin syn på livet. Så det har gått jättebra för dem.
Hur har du bearbetat sorgen från Lill-Babs?
Den har nog varit lite tuffare. För den låg ju inbäddad i massor av djupa rötter in i min själ. Man blir helt plötsligt 2, 3, 4 år i sina känslor. För det är ens mamma det handlar om. Man märker hur mycket man har saknat henne och hur mycket hon betyder framförallt liksom. Men jag tror som mamma alltid sa att bästa är att gråta ut emellanåt och sen får man resa sig igen.
Och idag har det ju gått några år sedan Lill-Babs dog. När du tänker på henne, vilket du säkerligen gör varje dag, vad tänker du?
Nej, men jag tror att den bok som nu vi håller på att skriva om mamma och som kommer ut i april är
som
ju...
Som heter?
Våran mamma Lill-Babs. Och den är ju en kärleksförklaring till det liv som vi levde med henne och de tankar vi har och bär med oss efter att hon försvann. Och det har varit fantastiskt att skriva den boken tillsammans och också att få vara tre olika versioner, vilket man alltid har i en familj. Man har ju alltid olika upplevelser av ens förälder. Så att allt som vi saknar och allt som vi har upplevt kommer finnas i den.
Tack för att du kom hit, Malin.
Tack så mycket.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.